12 januari 1993. För tredje gången på mycket kort tid så hämtar, inom citationstecken, irakierna vapen från Kuwait. Trots en FN-resolution som fördömer tidigare sådana operationer.
En stor grupp irakier gjorde idag en inbrytning i Kuwait för tredje gången på tre dagar för att hämta hem irakiskt materiel från en örlogshamn som tillföll Kuwait efter kriget. Irakierna gick in i Kuwait bara några timmar efter det att de två tidigare gränsöverträdelserna hade brännmärkts av FNs säkerhetsråd som ett brott mot avtalet om vapenstillestånd.
Döva för säkerhetsrådets hotfulla varningar i natt upprepade omkring 150 civilklädda irakier idag gårdagens bravad och körde helt enkelt in över gränsen till Kuwait med sina lastbilar. Lugnt och metodiskt började irakierna montera ned förrådsbyggnaderna vid en liten övergiven örlogshamn som tillhörde Irak innan den nya gränsen drogs efter kriget vid Persiska viken. En gräns som Irak aldrig har godkänt. Irakierna tar med sig allt, såväl lösöre som fönster och kablar, berättar talesmannen för FNs observatörsstyrka, som enligt sitt mandat bara kan stå och titta på och rapportera händelsen till FN-högkvarteret i New York. Det finns ett övergripande beslut som betyder att Irak ska få rädda vissa av sina tillhörigheter vid den oansenliga örlogshamnen. Men för varje enskild transport krävs det ett särskilt tillstånd som irakierna inte har skaffat sig. Och därför kommer dagens expedition att betraktas som ännu en irakisk utmaning mot FN-alliansen som bestämde villkoren för vapenvilan. Den första gränsöverträdelsen, när flera hundra irakier i söndags tog med sig vapen och ammunition som var avsedda att förstöras. Den reden kom bara ett dygn efter det att Irak under hot om militär vedergällning hade givit efter och flyttat luftvärnsmissiler från utmanande ställningar i södra Irak. Samtidigt har Irak tärt kraftigt på FN-alliansens tålamod genom att förbjuda FNs vapeninspektörer att flyga med sina egna plan över irakiskt luftrum. Irak säger att FN-folket kan få chartra landets egna strandade flygplan eller åka landvägen som alla andra. Och det irakiska förbudet ledde till ännu en skarp varning i nattens uttalande från FNs säkerhetsråd. Men hur långt Irak kan gå innan USA och dess allierade slår till militärt är svårt att utläsa av FNs senaste tillrättavisning. Titti Nylander, Nicosia.
From CNN International, this is World News with Brian Nelson at the CNN Center.
Hello, everyone, and welcome to World News. For a third straight day, Iraqis have staged a raid across the UN-established border separating Iraq and Kuwait. A UN spokesman says the Iraqis are removing equipment from the same disputed naval base that they raided on Monday. On Sunday, Iraq confiscated four missiles and other weapons from an ammunition bunker in the same area. Iraq is contending it's not violating the Gulf War peace agreements, and the UN spokesman says that he cannot say whether this latest incident is a Gulf War ceasefire violation, even though the Iraq does not have a required permit to take the materials away. The UN Security Council on Monday told Iraq to stop its incursions into Kuwaiti territory. It accused Iraq of repeated violations of the Gulf War ceasefire resolutions, and it warned of, quote, serious consequences if Iraq keeps it up. The council said it would try to persuade Iraq to stop the border activity before considering any concrete action. U.S. intelligence reports that Iraq is defying the U.N. on another front by moving surface-to-air missiles into the no-fly zone over northern Iraq. Last week, after missiles were spotted in the southern no-fly zone, the U.S. issued an ultimatum to Iraq to withdraw its missiles or to face punitive action. On Monday night, U.S. Defense Secretary Dick Cheney said that the warning still stands.
What he has to understand is that he has no choice, no option, no alternative but to comply with U.N. Security Council resolutions, and that the United States and the other members of the coalition, as well as the members of the Security Council, and indeed the entire world, is committed to the proposition that we will not accept anything less from him than compliance with those resolutions, and that as long as he continues to operate like an international outlaw, he'll be treated like one. He will be ostracized. The economic sanctions will continue. There will not be trade with Iraq. And if necessary, we're prepared, as we have in the past, to use military force to guarantee his compliance with those resolutions.
12 januari 1993, Israel och de förvisade palestinierna.
Konflikten förvärras nu kring de palestinier som deporterats av Israel. Trycket på Israel hårdnar när kraven på FN ökar att tvinga Israel att låta palestinierna återvända till sina hem. Ekots utrikeskommentator Bo Karlström.
Mellanösterns arabiska stater, liksom andra islamska länder, börjar nu ställa krav för att tvinga Israel att låta de deporterade palestinierna återvända hem. PLO, den palestinska befrielseorganisationen, säger att fredssamtalen om Mellanöstern ska avbrytas tills Israel låter palestinierna återvända. Det beskedet gav PLO-ledaren Yasser Arafat vid de islamska staternas möte i Dakar. Samtidigt möts de arabiska utrikesministrarna i Kairo och där diskuteras att ställa krav på FN att ge Israel ett bestämt ultimatum. Syrien vill inte avbryta fredssamtalen men föreslår istället att de bilaterala samtalen om hela områdets framtid ska avbrytas. Syrien bojkottar redan de förhandlingarna. Men vad som kan väntas är ett resolutionsförslag i FN där Israel ställs inför ett ultimatum och hotas med sanktioner om inte FN-resolutionen, som faktiskt redan finns, där Israel beordras att låta de deporterade återvända hem, följs. Från Israel, där man inte vill kommentera Arafats ord om att fredssamtalen ska avbrytas, säger man att Israel fått löfte från USA om att USA ska stoppa alla försök att införa sanktioner mot Israel med sitt veto i FNs säkerhetsråd. Från amerikansk sida säger man att något sånt löfte inte har givits. Trycket på Israel börjar alltså hårdna, även om PLOs hot om att fredssamtalen ska avbrytas förmodligen är mer taktik än verkligt hot. PLO måste inta en hårdare attityd av hänsyn till de allt mer oroade palestinierna på de av Israel ockuperade områdena. De har sett ett år av fredsförhandlingar utan att någonting uppnåtts. De grupper som är emot alla former av förhandlingar med Israel blir allt högljuddare. PLO måste alltså visa upp en tuffare inställning för att vinna tillbaka stödet bland palestinierna. Det kan ju tyckas märkligt att Syrien, som alltid tidigare vägrat att förhandla med Israel, men som nu gör det, vill fortsätta förhandlingarna och intar en betydligt mer försonlig attityd än PLO. Men syrierna tror sig kunna få tillbaka de ockuperade Golanhöjderna om förhandlingarna fortsätter. Och som sagt, PLO kan ha andra motiv för sin inställning. Det blir USAs nye president Bill Clinton som får försöka gjuta olja på vågorna för att hålla fredsprocessen igång trots att den just nu verkar mycket skör.
Algeriet. Idag 12 januari 1993.
För ett år sedan störtades Algeriets president Chadli Benchedid i en så kallad mjuk statskupp. Det demokratiska experiment som han hade tvingats sätta igång stoppades efter att det fundamentalistiska partiet FIS hade vunnit den första omgången i parlamentsvalet och såg ut att gå mot en promenadseger i den andra omgången. Den junta som tog över makten har balanserat på en slak lina men har inte lyckats lösa något av landets svåra problem.
Det år som gått sedan stridsvagnarna rullade upp mot regeringsbyggnaden i Alger har märkts av ett aldrig sinande politiskt våld. Nära 300 soldater och poliser har dödats i attentat och ett 50-tal muslimska fundamentalister har dömts till döden. Motsättningarna i det algeriska samhället fördjupades under de januaridagar för ett år sedan då president Chadli Benjedid tvingades avgå sedan han i maktelitens ögon visat sig för mjuk mot fundamentalisterna i landet. Den islamska väckelsen som genom demokratiska metoder stod i begrepp att ta över regeringsansvaret stoppades brutalt. Undantagstillstånd infördes och fundamentalisterna i den islamska räddningsfronten förbjöds verka politiskt. Men de grundläggande problemen i det algeriska samhället som banade vägen för fundamentalisterna finns kvar och den nya regimen har inte gjort någonting för att lösa de svåra frågorna kring arbetslöshet och fattigdom. Istället är det kampen mot fundamentalisterna som står högst på dagordningen och förutom de många dödsdomarna och gripandena har den politiken inneburit att pressen har belagts med munkavle. Tidningar har förbjudits, journalister har satts i fängelse och numera är det svårt att hitta någonting i algeriska medier som ens andas förståelse för det som nära 4 miljoner algerier för ett drygt år sedan röstade för. I den atmosfär av rykten och halvsanningar som uppstått är det inte svårt att förstå de konspirationsteorier som uppstod efter mordet i somras på den fungerande presidenten Mohamed Boudiaf. Han sköts ihjäl av en medlem i sin egen livvakt och enligt den officiella versionen skulle attentatsmannen ha utfört sitt dåd på grund av sin islamska övertygelse. Men snabbt uppstod misstankar om att dådet i själva verket hade andra motiv. Boudiaf hade satt igång undersökningar om korruption på högsta nivå och det kunde hans kollegor i juntan inte stillatigande acceptera. Det är i den andan som Algeriet nu går in i sitt andra år av undantagstillstånd. Avståndet mellan den snabbt växande befolkningen och makteliten i Alger växer dag för dag.
Januari 1993 och inte har de det lätt i Tyskland heller.
I Tyskland är det lite oroligt inom regeringen just nu. Förbundskansler Helmut Kohl får ta emot en hel del kritik både för sina ministrars misstag och för sin egen oförmåga att fatta beslut. Här i Berlin.
Förbundskansler Helmut Kohl har inte lätt just nu. Först fick han julfriden förstörd av skandalen med ekonomiminister Möllermann och hans reklambrev. Ett par dagar in på det nya året avgick Möllermann, men bara några dagar senare hamnade nästa minister i blåsväder. Också den här gången gäller det en liberal regeringsledamot, bostadsministern Irmgard Schwetzer. Och hon anklagas för att ha gjort reklam för en stor fastighetsfirma. Kohl har ställt sig med måttlig entusiasm bakom sin bostadsminister. Samtidigt som hans sedan länge aviserade regeringsombildning nästan helt kommit av sig. Kohls avsikt när han för ett halvår sedan redogjorde för sina planer på en regeringsombildning var att kunna kasta in nya, oförbrukade krafter som skulle höja regeringens lite skamfilade anseende. Men sedan dess har han passivt tvingats åse hur först utrikesminister Genscher avgick. Sen måste försvarsminister Stoltenberg ta sin hatt och gå efter en skandal. Därpå lyfte postministern från sin taburett och gick med en svidande anklagelse mot kanslern för att han inte kunde fatta beslut. Och så kom Möllermans nesliga uttåg. Allvarligare än ministerbekymren är ändå att regeringen har mycket svårt att fatta beslut i några avgörande frågor. Den liberala utrikesministern Klaus Kinkel fronderar mot Kohl när det gäller tyska soldater i FN-tjänst. Och överläggningarna om de stora besparingarna i den sociala välfärden går bara sakta framåt. Och ännu har inte den tyska allmänheten sett något konkret av den nya asyllagstiftningen som lovade att bromsa strömmen av asylsökande. Svante Weiler, Berlin.
Januari 1993. Irakkrisen.
Ja, nu kommer flera tecken på att USA och dess allierade förbereder en attack mot Irak. Enligt New York Times är beslutet redan fattat och det trots att Irak via sin FN-ambassadör tidigare förklarat att Irak vill ha en dialog med FN.
Enligt tidningen New York Times, som citeras av tv-bolaget CNN, så är beslutet om att attackera Irak fattat. Nu är det bara en tidsfråga. Tidningen citerar oidentifierade källor i Vita huset och försvarshögkvarteret Pentagon. Missnöjet med Iraks upprepade konfrontationer med FN och USA och dess allierade är stort. Och att läget är nervöst är det minsta man kan säga. Enligt Pentagons talesman Bob Hall har Irak aktiverat luftvärnsrobotar norr om den 36:e breddgraden där det också råder flygförbud för irakiska flygplan. Under de senaste dagarna har iraker flera gånger trängt in i zonen mellan Irak och Kuwait och tagit vapen som lämnats kvar sedan Gulfkriget för 2 år sedan. Utrikesdepartementets talesman påpekade igår att USA och dess allierade kan komma att slå till när som helst utan förvarning. De FN-resolutioner om Irak som är beslutade ger den rätten. Irak vill genom sin FN-ambassadör Nizar Hamdoun diskutera läget, men efter ett möte med ordföranden i FNs säkerhetsråd Yoshio Hatano från Japan var det osäkert om Iraks framstöt till FN kan bidra till att lugna ner läget. Lasse Åsgård, New York.
Och läget är spänt i Pentagon. Här är en direktrapport från CNN samma dag, alltså den 13 januari 1993, klockan 17.00.
It was about a half an hour ago that we checked in with our CNN Pentagon correspondent, Jamie McIntyre. Jamie, you were telling us at that time that it looked like a military strike was imminent. Give us the latest.
Well, Donna, that's still the case. The Pentagon is often referred to as the building that speaks, and while the Pentagon is not saying anything publicly at the moment, privately it is sending some very strong signals. Pentagon officials from the top down giving every indication that a U.S. strike against Iraq is imminent. Military planners say the plan is in place. Administration sources say the strike has been authorized. A Pentagon official confirms, quote, permission has been given. That plan is a show of massive U.S. military force. It includes multiple targets in Iraq. The drawing board plan calls for strikes not only against missile sites, but also against air bases and planes on the ground, as well as, says one Pentagon source, other military targets in Iraq. The idea is to send a very strong message to Saddam. Again, the exact timing of the U.S. attack is not being released. It's a closely guarded secret here at the Pentagon, but very strong signals indicate that U.S. planes that are now based in Saudi Arabia, as well as the Navy jets and the carrier Kitty Hawk in the Persian Gulf, will be used in a very substantial show of military might much sooner than later. Among the resources also that will be used, I'm told, are Tomahawk cruise missiles, which will be used not only to take out runways of Iraqi air bases, but also to hit other military targets in Iraq. Again, all we can do at this point is put all the signals together and take a look at what they point to. Many signals. One is the administration sources saying that the attack has been authorized, the Pentagon confirming that permission has been granted. I was told only the execute order had to be given. The fact that the military planners want to strike at night and it is now dark in Iraq, and the fact that there's been a news blackout on the Kitty Hawk, where CNN and other news organizations have reporters. We've not been able to talk to those reporters for 2 days. All of those signals point to imminent U.S. action. Jamie McIntyre, CNN Live at the Pentagon.
Jamie, you say we're getting strong signals and we're getting every indication. Would you expect that we will get a formal announcement, and would you think that that would start shortly after a military strike might begin?
Well, the Pentagon has said all along that it will not announce anything ahead of time. In fact, it will not give Saddam Hussein any warning. The first indication we'll probably get maybe from our own people on the ground in Baghdad. John Holloman is there. We don't know where the first word will come from. The Pentagon says it won't be announcing anything until well after it's underway.
Jamie McIntyre from the Pentagon, we'll keep checking in with you. Thank you. Bob?
Donna, even the threat of a U.S. or allied coalition military attack against Iraq has already begun to make itself felt economically. World oil prices today have jumped 25 cents, just amid rumors or reports or the expectations that there will be such an attack. And the problem is not that Iraq is such a big factor in the oil market. It's not. Does not now export oil, but it is in the Middle East, which is the source of 25% of the world's oil. So prices have begun to rise. If an attack occurs, we don't even know whether any of the military targets will be in Baghdad. But we do know that if an attack occurs, it will be felt, if not militarily, at least politically and otherwise in Baghdad. CNN correspondent John Holloman is there with the latest. John?
Bob, it's dark, it's very cold here tonight, and the main difference in the atmosphere in Baghdad physically from what it was last night or the night before is that it's not raining. The skies are clear, there are stars that are visible all over the sky. There's about a half moon tonight, I guess, based on the moon that we saw a few nights ago. And as one person who was here for the bombing of Baghdad a couple of years ago said to me, it's a perfect night for bombing. And I don't think this fellow is far from wrong. The Iraqi people have gotten the message from the Bush administration that something is imminent. What has happened for the past 5 or 6 hours when there was daylight was people were going to grocery stores, and the people who own grocery stores were urging people to buy frozen food out of their freezer sections, because 2 years ago when the war occurred, all that frozen food wasn't bought and it was spoiled. And at the gasoline stations here, there again were long lines today, and in fact, some gas stations ran out of gas. A point you made a few minutes ago, that Iraq doesn't export very much oil right now because of the embargo, is the case, and yet their refineries turn out tremendous amounts of gasoline. And the fact that some of the gas stations are out of gas now indicates that the people here in the Iraqi capital are very worried, and they're stocking up. One of our CNN drivers went to a gas station several hours ago and had to be in line for a long, long time in order to fill up his vehicle so we can get around in the capital later tonight. But There's no sign of any military action here, other than the fact that on many of the government buildings here, there are certainly the symbols of anti-aircraft weapons, and the people in Iraq say publicly, the government, the officials, the Secretary of Defense here says that the Iraqis are ready. In southern Iraq, near the border with Kuwait, in near the town of Basra, he has talked to people, his military people there, and told them, we will be ready.
USA, Irak, klockan 18, 13 januari 1993.
Ja, USA ska angripa Irak militärt. Det här lät USAs president George Bush meddela nu i eftermiddags. Beskedet kom från Washington sedan Saddam Hussein för fjärde dagen i rad skickat in styrkor i Kuwait för att föra ut material från en före detta irakisk örlogshamn. Och detta trots kraftiga protester och varningar från FN.
Enligt anonyma källor i Vita huset så är alltså beslutet redan fattat. En militär bestraffningsaktion mot Irak ska genomföras. Och enligt uppgifterna som kom för en timme sen så är det fartygsbaserade kryssningsmissiler som ska sättas in i ett anfall som i övrigt omfattar amerikanska, brittiska och franska stridsflygplan. Målet för en sån aktion skulle sannolikt vara irakiska flygbaser eller luftvärnsbatterier som i strid mot FNs resolutioner placerats i de särskilda skyddszonerna i norra och södra Irak. Irakier har idag för fjärde dagen i rad trängt in på kuwaitiskt territorium. Irak har vägrat att ge landningstillstånd i Bagdad för FNs flygplan. Och om de senaste uppgifterna visar sig vara sanna så är det bara en tidsfråga innan de USA-allierades bestraffningsaktion sätts i verket. Men kan George Bush ta till vapen när endast en vecka återstår innan bytet på presidentposten? Att döma av samstämmigheten i uttalanden från Vita huset och de från den tillträdande presidenten Bill Clintons högkvarter i Little Rock tycks svaret på den frågan vara ja. Bush och Clintons staber står i ständig kontakt. Och skiftet den 20 januari ska i den här frågan inte förändra den amerikanska politiken.
Stig, hur nära förestående är anfallet?
Det kan mycket väl vara så att anfallet redan är igång nu när vi sänder. President Bush har uppenbarligen gett orden grönt ljus, och sen är det de lokala militära befälhavarnas sak att avgöra vad som är lämpligast tidpunkt att sätta igång anfallet, och det är när det är mörkt, och det är det i Bagdad nu.
Vad är det för typ av anfall i så fall? Vad är det för vapen?
Ja, det kommer att bli ett massivt flyganfall i första hand. Det är alltså tre länder, inte bara USA utan Frankrike och Storbritannien också, som sätter in framförallt flyg- och kryssningsrobotar mot irakiska luftvärnsbaser och flygbaser.
Det är dagarna nu 2 år sedan Gulfkriget bröt ut, och då handlar det om ett FN-beslut. Behövs det ingenting sånt? Eller?
Nej, de allierade anser att det behövs inte något nytt FN-beslut för att göra det här anfallet, utan Irak har kränkt redan existerande eldupphöravtal och FN-beslut. Och därmed så är det grönt ljus för att bestraffa Irak för de här kränkningarna.
Vad tror du är orsaken till att det kommer just nu i så fall?
Ja, jag tror att det är viktigt att betona att Irak ska inte kunna spekulera i amerikansk svaghet därför att USA byter president om en vecka. Det är i alla fall den amerikanska tankegången. President Bush är amerikansk president och befälhavare fram till klockan 6 nästa onsdag svensk tid. Och till dess bestämmer han. Sen kan man ju, och det kommer hela världen att göra, fråga sig hur mycket det här är en personlig uppgörelse mellan president Bush och Saddam Hussein.
Tack så mycket, Stig. Ja, så har vi just fått veta via teleprintrarna här att den brittiska tv-stationen Sky News säger att plan har lyft mot Irak för en attack i eftermiddags någon gång. Vi har inte tidsuppgifterna, men Stig, vad innebär det här? Det är inte officiellt bekräftat ännu.
Nej, men det betyder det vi trodde, att vi får veta om anfallet först när det redan är igång. Och nu finns det uppgifter om att anfallet är igång. Och sen kommer Pentagon att bekräfta det först när de redan är igång med operationen.
Januari 1993. Tyskland.
Tack så mycket, Stig.
Den förre östtyske statschefen Erich Honecker frigavs idag och åtalet mot honom läggs nu ner. Honecker eskorterades av polis från fängelse till flygplatsen i Berlin idag. I kväll flyger han till Chile där hans fru och dotter finns sedan tidigare. Honecker stod åtalad för mord på tyskar som försökt fly från öst till väst, men han friges nu för att han är döende i levercancer. Han uppges bara ha ett par månader kvar att leva.
Förbud mot att använda kemiska vapen, 13 januari 1993.
I Paris avslutades i eftermiddags det högtidliga undertecknandet av det nedrustningsavtal som helt förbjuder kemiska vapen. Vår utsände fanns med i UNESCO-palatset i Paris.
Det vimlar i UNESCO-palatset. Det vimlar av ambassadörer, säkerhetsvakter, flaggor och det vimlar av utrikesministrar. 64 stycken utrikesministrar är här och 127 länder har skrivit under konventionen mot kemiska vapen. Ett av de största nedrustningsavtalen hittills. Sveriges utrikesminister Margareta Vugglas sa före ceremonin att avtalet är extra viktigt därför att det är ett strikt förbud mot en hel kategori massförstörelsevapen. Och det viktigaste är att det är kopplat till ordentliga kontrollmöjligheter. Det är första gången det sker. Ett speciellt internationellt kontrollorgan med många hundra experter och kontrollörer ska bildas. Och vid misstanke om att något land har eller tillverkar kemiska vapen kan dessa kontrollörer göra oannonserade inspektioner. Alla existerande kemiska vapen ska förstöras. Bara kostnaden för detta kommer att bli astronomisk. En beräkning säger att bara de ryska kemiska vapnen kostar cirka 12 miljarder dollar att förstöra. Och det är heller inte lätt att göra det på ett miljösäkert sätt. Men det är idag kommande problem. Idag gratulerar utrikesministern av varandra, tackar för gjorda insatser. Och sen springer olika ministrar iväg ut i korridorerna för att samtala och förhandla om alla de andra svåra problem som världen är upptagna av. EG ska till exempel ha ministerrådsmöte om Jugoslavien senare ikväll här i Paris. En av talarna sa på podiet nyss, världen får inte fred genom dagens avtal. Svälten upphör inte, sjukdomar försvinner inte. Men det är ett positivt steg som tas, ett uppmuntrande steg för att göra världen något lite säkrare för mänskligheten. Jan Ström, UNESCO-kvarteret i Paris.
januari 1993. Fackföreningsskandal.
Bland det sista de gjorde innan förbundet gick upp i Metall skaffade sig fyra personer i Gruvindustriarbetarförbundets högsta ledning mycket förmånliga fallskärmsavtal utan att medlemmarna vid gruvkongressen informerades. Ett besked som förvånar och upprör gruvarbetare i Gällivare idag.
Som de många andra fallskärmsavtalen, man tycker det är... Låter ju ganska horribelt det. Nej, jag tycker inte att det är berättigat, höll jag på att säga.
Ja, om det är så så är det ju fel. Det är ju åt helskottan om det ska vara så.
Ja, självklart tycker jag att det är för jäkligt. Jag tycker det är bra också att det kommer fram.
Och fram kom det genom Lars Törnman som är ordförande i Gruvtolvan. Han säger att det var en ren slump att han upptäckte fyra frikostiga fallskärmsavtal som skrevs när gruvarbetarna gick samman med Metall i höstas. De fyra det gäller är Gruvs ordförande Anders Stendalen, förbundssekreteraren Ove Persson, kassören Kjell Boström och avtalssekreteraren Tage Eriksson. Om alla tvingades använda sina fallskärmar skulle det kosta förbundet cirka 15 miljoner kronor, tror Lars Törnman. Ove Persson är förbundssekreterare i Gruvarbetarförbundet och har alltså själv en frikostig fallskärm och han tycker att han har rätt i den.
Ja, det är ett beslut som vi har tagit. Sen kan man diskutera om de är bra eller dåliga. Men någon form av anställningstrygghet ansåg ju kongressen att man måste ha, eller trygghet, eftersom man är bara vald för en viss period.
Men Lars Törnman säger att kongressen aldrig kände till fallskärmsavtalen. Och om de hade varit kända, då tror han inte heller att det hade blivit något samgående mellan Gruv och Metall.
Det skulle ha blivit sånt liv hos gruvarbetarkåren att det skulle vara en omöjlighet, en total omöjlighet. Och det är därför de har undanhållit det här.
Ove Persson säger att även om inte alla detaljer i uppgörelsen finns att läsa i det offentliga kongressmaterialet så var avtalen aldrig någon hemlighet för kongressen.
Ja, jag vet inte vad han syftar till då, men han har ju inte medverkat i något fall och vill inte ha något framgående. Han fortsätter väl att agera på det viset då.
Reporter Erik Uddenberg, och vi hade fått hjälp med intervjuerna av Radio Norrbotten.
Och det är därför de har gjort upp den i lönndom.
Om Gruvs högsta ledning väljer att utnyttja fallskärmsavtalen fullt ut, handlar det om arbetsfria inkomster på uppåt 10 miljoner kronor för de fyra toppfunktionärerna.
Tyvärr så är det så att det är medlemmen via fackföreningsavgiften som får betala de här fallskärmsavtalen. Och det tror jag ingen gruvarbetare kommer att ställa upp på.
En kort, tråkig och besvärlig notis. 13 januari 1993.
Här i Sverige passerar nu bensinpriset 8 kronors vallen. Det är Statoil som tänker höja bensinpriserna med 10 öre liten, och den dyraste sorten, blyad 98-oktanig, kommer då att kosta 8 kronor och 9 öre. Övriga bolag väntas som vanligt följa efter.
Den 13 januari 1993, klockan 21, tv.
Ja, världen höll andan under några timmar ikväll. USA och deras allierade anföll Irak med ett hundratal stridsflygplan. Så för en stund sen kom beskedet att Irak backar från sina tidigare provokationer. Och för bara en halvtimme sen framträdde Iraks FN-ambassadör.
I just convey to the president of the Security Council that Iraq will stop transferring its properties from Umm Qasr and the demilitarized zone until resolving the problems that are outstanding with the UNICOM people over there. And I also told him that Iraq will approve the flight requests for the special commission planes into Iraq.
Natten hade kommit till Irak när anfallet inleddes. Nästan på dagen 2 år efter att kriget om Kuwait bröt ut. Ett krig som aldrig har tagit slut. Bara eldupphör råder, och det är Iraks upprepade kränkningar av de villkor som då slöts som nu lett till kvällens anfall. Ett hundratal amerikanska, brittiska och franska plan ingick i anfallet. Och målen var flygfält, luftvärnsbaser och andra militära mål, samtliga belägna söder om den 32:a breddgraden, det område som av USA och dess allierade proklamerats som flygförbudszon. Bland annat flygfälten i Al-Jara, Talil och Jaliba nämns av nyhetsbyråer som troliga mål. Under flera dagar har de militära förberedelserna pågått, till exempel här på det amerikanska hangarfartyget Kitty Hawk, samtidigt som ordkriget mellan USA och FN å ena sidan och Irak å den andra trappats upp. Enligt det amerikanska tv-bolaget NBC pågick anfallet under cirka 3 timmar. Några bilder från själva anfallet har inte lämnats ut, men för en liten stund sedan bekräftade Vita husets talesman Marlin Fitzwater anfallet.
That the president has considered over the last many weeks a number of options at a number of different times in response to the cheat and retreat pattern that Saddam Hussein has established over the last many months. And so these options were ones that had been considered for some time, and it was on Monday, as he analyzed the recent series of violations, that he gave the execute order to go ahead with this mission.
I Irak nämndes anfallet överhuvudtaget inte i kvällens nyhetssändning. Istället visades de här bilderna av Saddam Hussein och hans medarbetare sittandes i lugn och ro, ackompanjerade av klassisk musik. Ja, nu ska vi ha med Lars Moberg direkt från Washington. Lars, har regeringen motiverat sig ytterligare varför man tog det här beslutet?
Ja, vi har ju just lyssnat på Vita husets talesman Marlin Fitzwater. Och han säger att det formella motivet är att Irak inte helt har hörsammat det här 48 timmars kravet från den 6 januari. Kravet om att flytta bort luftvärnsbatterier som Irak hade placerat söder om den 32:a. breddgraden. Och det är alltså det formella motivet, men man nämner ju också alla de provokationer, som man säger här, som Irak har företagit sig under den senaste veckan.
Mm. Har man avslöjat någonting mer om var man slog till i Irak?
Inte i detalj, att det handlar om luftvärn, om de här luftvärnsbatterierna och radaranläggningar som ligger söder om den 32 breddgraden. Inga flera detaljer om det.
Rapporter om attacken dagen efter, alltså den 14 januari 1993. På morgonen.
Minst 4 människor dödades när de allierade flygbombade mål i södra Irak igår kväll. I attacken deltog omkring 120 amerikanska, brittiska och franska flygplan och alla återvände efter attackerna till sina baser. Iraks president Saddam Hussein höll igår kväll ett tv-tal där han bland annat sa att brottslingarna har kommit tillbaka och att ett nytt heligt krig har tagit sin början.
I gårdagens snabbkrig mot Irak deltog över 100 stridsflygplan. De allra flesta var amerikanska, några få var brittiska och franska. Själva bombangreppet över Irak varade inte stort mer än en halvtimme. Attacken utfördes under kvällstimmarna och riktades främst mot luftvärnsbatterier, radaranläggningar och mobila missiler söder om den 32 breddgraden. Ett FN-beslut från i augusti förra året ger allierat flyg ensamrätt till luftrummet över södra Irak för att skydda den shiitiska befolkningen där. I den amerikanska kongressen applåderade ledamöterna under gårdagskvällen flygattacken. Den tillträdande presidenten Bill Clinton sa i Little Rock att han till alla delar stöder president Bush när det gäller det här beslutet. Clinton sa också att det kan bli upprepade angrepp mot Saddam Hussein om den irakiska ledaren fortsätter att trotsa internationella överenskommelser.
januari 1993. Polsk färjekatastrof. Från TV4.
Nyheterna med Lotta Mossberg.
Polenfärjan mellan Swinoujscie och Ystad förliste i morse i hårt väder på södra Östersjön. Bland passagerarna fanns bland andra minst 7 svenskar. Det uppges att totalt 61 människor fanns ombord på färjan Jan Hevelius och bara 8 har återfunnits. Klockan 6 i morse var de första räddningshelikoptrarna på plats. Första rapporten sa att samtliga ombord gått i livbåtarna. Men inom bara någon timme stod det klart det som inträffat är en katastrof.
Olycksförloppet tycks ha gått väldigt snabbt. Ett annat av bolagets fartyg uppfattade 3.25 i natt de första nödropen från färjan. Då befann den sig utanför den tyska ön Rügen. Klockan 3.45 hade den redan fått 70 graders slagsida. Orsaken till olyckan är okänd ännu, men enligt Pol Lines svenska chef Lars-Ove Forsberg kan olyckan bero på att lasten förskjutits.
De mycket knapphändiga informationer jag har säger att fartyget sände nödsignaler strax före klockan 5 i morse och att därefter kantrade hon. Enligt obekräftade uppgifter så har nog en del av lasten förskjutit sig som har medverkat till den här kantringen.
Hur är det möjligt?
Det händer.
Det händer?
Det händer mycket. Så det har alltså hänt någonting som inte man har kunnat förutse.
Mm. Har vädret påverkat den här kantringen, tror
jag? Det kan man nog inte utsluta, nej.
Mm. Ska man släppa iväg en färja när det är så här hårt väder?
Det är befälhavarens sak att avgöra det.
Hur ser ni på den här olyckan just nu?
Ja, det är sån djup tragik så jag har svårt att uttala mig. Det är mycket tragiskt i alla fall.
Enligt rederiet fanns det 31 passagerare och 29 besättningsmän ombord, bland dem 10 svenskar. Dessutom fanns rederiets polska direktör Agnes Goldman med på färjan. Och enligt uppgifter från den tyska räddningsledningen finns hon inte bland de 7 eller möjligen 9 personer som hittats levande. Tillståndet för de överlevande är dock kritiskt. Av de som lyckades lämna fartyget kunde bara några få ta sig ombord på någon livbåt. Det stora flertalet som inte stängts in i den kapsejsade färjan hamnade i det 2-gradiga vattnet. Ombord på färjan befann sig 10 järnvägsvagnar och 29 lastbilar från bland annat Sverige, Polen, Ungern och Österrike. Färjan Jan Hevelius är en av Paul Lines tre så kallade järnvägslastfärjor. Hon byggdes i Norge på 70-talet. Två gånger tidigare har hon kantrat, senast 1982 i samband med lossning i Ystads hamn. Den gången orsakades kantringen av ett fel i fartygets trimtankar. Fyra år tidigare skedde en liknande olycka, också då på grund av fel med trimtankarna.
Januari 1993, Danmark, klockan 18.
För en stund sen så inledde Danmarks statsminister Poul Schlüter en presskonferens om den kritik som han fått i en rapport om en uppmärksammad flyktingskandal i Danmark, den så kallade Tamil-rapporten. Ekots Tore Rundgren finns med oss från Köpenhamn. Vad har Schlüter sagt?
För två minuter sedan så meddelade Poul Schlüter uppenbart rörd att han avgår som statsminister. Han har ingen förståelse för den kritik som riktas mot honom i rapporten, men som han sa, han tar konsekvenserna av kritiken och avgår. Men han vill fortfarande att det ska vara en borgerlig regering, och han föreslår drottningen imorgon att Henrik Dyremose ska bli den nya statsministern. Det är ju ett mycket tveksamt namn, därför att oppositionen, både socialdemokrater, SF och radikala vänster tillsammans har de majoritet. De har ju sagt att aldrig i livet de kan acceptera Henrik Dyremose som ny statsminister.
Danmark. Det kan alltså bli nyval i Danmark?
Nej, det tror jag inte. Det behöver inte alls bli, utan vad drottningen gör imorgon. Hon kommer ju att kalla sig till sig partiledarna, och man får inte utesluta att det till sist kan bli en socialdemokratisk statsminister med Poul Nyrup Rasmussen som ledare. Men det är ju lite ödesironi det här, för att Danmark har ju ordförandeskapet för EG från 1 januari. Och igår och idag så är EG-kommissionen med dess ordförande Jacques Delors här för att diskutera just med Schlüter och Ulf Ellemann Jensen om hur Danmark tänker ha det här ordförandeskapet, vilka frågor man tänker driva. Men det är ju alltså en liten tragisk sorti han nu gör i dansk politik efter 10 år som statsminister.
Tack Tore Rundgren, direkt från Köpenhamn, där det alltså just nu kommit besked om att Danmarks statsminister Poul Schlüter avgår.
Januari 1993, klockan 21. Sky News intervjuar talesman från PLO:s huvudkvarter i Tunis.
Yasser Arafat meets his leading advisers tonight to discuss how the PLO should react to the Allied airstrike. In the Gulf War, the PLO supported Iraq, you remember, and they paid a heavy diplomatic price for backing the wrong horse. This time it's being more cautious, although one senior PLO official privately described last night's raid as nauseating. On the line now from PLO headquarters in Tunis is Yasser Arafat's political advisor, Bassam Abu Sharif. Good evening, Mr. Abu Sharif.
Good evening.
The reaction tonight, after the meeting with Yasser Arafat, what do you think the official line of the PLO is going to be?
Well, first of all, I would like to say that the Allies committed a very big mistake, because they have definitely hit civilian targets, incurring a lot of civilian losses. Whether they deny it or not, I think an international committee can go there and see that many civilians were killed and injured.
Can you give me an idea of how many civilians were killed and injured?
I don't know, frankly speaking, but this could be verified by a neutral committee of the United Nations.
When you say you don't know, I'm sorry to interrupt you, but I'd just like to get this quite clear. When you say you don't know how many, I mean, are you sure that there were civilian casualties?
Well, there's a big difference between knowing the exact number of people killed and injured and knowing that a civilian target was hit. We know definitely that a civilian target was hit. Anyway, that is not the point. By the way, Dina, we did not support the occupation of Iraq to Kuwait. We were for the withdrawal of Iraqis. But let's not go back to history. At the present moment, we say that the embargo should be stopped. Frustration among the Iraqi people, food, medicine, the Iraqi people is suffering from the embargo. And I think it should be lifted in order to let the Iraqis feel that they are living a normal life, that they can develop their democracy inside Iraq. And I think as long as the embargo is there, tension will remain. If we want peace to reign in the Gulf, in the Middle East, the embargo should be lifted.
Do you support Saddam Hussein's jihad, holy war, against America?
We do not believe that jihad or holy war against anybody is worthwhile. We believe that as long as the United States supports Israel's occupation to Palestine, which is the crucial matter in the Middle East, as long as that happens, there will always be turmoil and tension. If the Israelis will withdraw, if the United States would stop supporting occupation in one area of the Middle East while in another area it waged a war with its allies to end the occupation of Kuwait, if the United States continues to do that, there will be turmoil. That is double standard.
What about Saddam Hussein? There are people in the West who say that Saddam Hussein should have been knocked out in the first instance. The fact that he keeps on making incursions into Kuwait and particularly into the no-fly zone, don't you think that it is time that the Arab nations got together to, in a way, sort out Saddam Hussein?
Well, I'll tell you frankly, you cannot replace the Iraqi people. No one can. Let the Iraqi people develop democratically, choose their leaders. I mean, we cannot choose the leaders of other countries. I mean, this is not democratic at all. But what we can do, Lina, is to tell the Arab world that the West is, in fact, having one standard, not double standards.
But I'm sorry.
In our case, you don't have credibility, not you, I mean the West. Because in one case, you have waged a war, as the West, waged a war against occupation, and we are against occupation, of course. But, on the other hand, the Arabs, everybody, is seeing that you are biased and supporting the occupation of Israel to Palestine. Mm-hmm. Let the Israelis go out. Let us see that you are using one standard, in fact, and not double standard.